Jag fortsätter med det som jag började för många, många veckor sedan. Jag ser att det här är predikan nummer 9 i den här serien om kommande saker, eller eskatologi som det heter på fint teologiskt språk. Så det som jag börjar tala om, det är det som jag tror kommer att ske i världen. Och vad ser Bibeln om det? På vilket sätt kan vi känna igen var någonstans är vi i tiden? Och vad ser Gud om den här tiden? Vad ser Guds ord? Så idag tänker jag, förra gången talade jag om Karmeldomen, om ni minns, ni som inte var här. Talade om en situation i Gamla Testamentet, i Första Konungaboken, där det beskrivs en konfrontation mellan Baals profeter, falska profeter, och Guds profet Elia. Den händelsen är en av de händelserna i Bibeln och i mänsklighetens historia där Första Mosebokens 3:e kapitel, 15:e vers kommer till sin uppfyllelse i olika grader. Och det ordet som Gud gav när han förbarmade ormen som lurade människa in i synden. Och Gud säger att jag sätter fiendskap mellan dig och din säd och mellan kvinna och hennes säd. Och hela det där profetian uppfylls genom historien många gånger i olika mått, och det kommer att uppfyllas i sitt maximala mått, så att säga, den dagen Jesus kommer och dödar antikrist och avslutar historien. Så Karmel-situationen är situationer där Gud helt enkelt, om jag uttrycker mig lite hårt ord nu, tvingar både sitt eget folk och världen på knä. Det kommer till en konfrontation mellan den falska, som det humanist eller humana eller mänskliga naturen står för, och det som är gudomligt. Det är liksom allt som sker egentligen tjänar ett enda syfte. Jag läste nu Hesekiel, profeten Hesekiel. Hela boken handlar egentligen om en enda tanke. Och det är att Gud vill att både hedningarna, folk som inte tror på honom, och hans eget folk, och nu citerar jag, ska inse att jag är Herren och det är jag som är Gud. Så det är Guds syfte med allt vad som sker i världen, det är att hjälpa oss, att hjälpa världen, hjälpa sitt eget folk, hjälpa människor att inse att det finns en sann Gud som har skapat oss och som vill vårt bästa. Idag tänker jag gå in på, för min del, den absolut mest spännande berättelsen i Bibeln. Och det är berättelsen om Josef och hans bröder. Jag själv, varenda gång när jag läser den berättelsen, jag blir först och främst oerhört påverkad av det. Och varenda gång så upplever jag i alla fall att jag ser något nytt i den här boken eller i de här kapitlarna. Jag vågar säga så här, att det finns kanske ingen annan berättelse i Bibeln som berör alla dimensioner som Gud vill beröra här i världen. Det berör en individ, det berör hans eget folk i Israel, det berör världen. Och det är, mer kan man inte beröra, eller hur? Och jag kommer att börja i kapitel 37 och gå till kapitel 41 idag, så det blir mycket att läsa. Nej, jag kommer inte läsa allt, men jag kommer att gå igenom dessa 4 kapitlar. Och nästa gång kommer jag att, i den här första delen av det, som jag kommer att beröra idag, kommer att tala om hur Gud använder Josef för sina syften, vad han går igenom, och sen hur han kommer till Egypten, som är bilden på denna värld. Vad är det som händer? Och nästa gång kommer jag att tala om... jag glömde säga också att Josef är absolut kanske den främsta förebild på Jesus frälsaren. Och nästa gång kommer jag att tala om hur Josef behandlade sina bröder, att det är beskrivning på hur Gud handskas med sitt folk Israel för att föra dem tillbaka till det syftet som han har med dem. Det kommer bli spännande nästa gång. Så låt oss gå nu först till 37 kapitel i Första Moseboken. Och jag kommer inte läsa mycket texter, därför det är oerhört mycket, annars skulle vi suttit här tills imorgon. Men det står skrivet så här i vers 3. Detta är Jakobs fortsatta historia. När Josef var 17 år vållade han fåren tillsammans med sina bröder. Som ung hjälpte han sönerna till Bilha och Silpa och fars hustrur. Och Josef berättade för deras far allt ont och som sades om dem. Israel älskade Josef mer än alla andra, sina andra söner, eftersom han hade fått honom på ålderdom. Han lät göra en helång dräkt åt honom och så vidare och så vidare. Då kanske vers 4 också, ja. När hans bröder såg att deras far älskade honom mer än alla hans bröder, hatade de honom och kunde inte tala vänligt med honom. Det är intressant. Allt som står i Bibeln börjar inte på någon superandligt sätt och övernaturligt sätt, utan Gud använder väldigt naturliga medel och situationer. Här har vi en familj. Jakob i och för sig visste att Gud hade något med honom att göra efter Abraham och Isak. Och han har massa barn och så många andra fäder som är svaga för när det gäller att älska någon kanske mer än någon annan. Så var Jakob också en svag människa i den aspekten, och han hade en favorit, han hade ett favoritbarn. Favoritbarn brukar vara, som jag vet, de förstfödda och de sistfödda, eller hur? Om de är pojkarna. Och Josef var hans ålderdoms, så att säga, barn. Jag tror att om jag upplevde min pappa lite mer, jag var 6 år gammal när han dog, jag tror att jag skulle varit hans favoritson. Vet ni varför? Därför att han var 57 år gammal när jag föddes. Så det var lite hans ålderdomsbarn, men tyvärr så fick jag inte uppleva väldigt mycket. Och här beskrivs en mänsklig aspekt av hela den situationen. Det beskrivs liksom en situation där den yngsta brodern är mer älskad än de andra. Och de andra ser det och självklart blir avundsjuka på honom. Det är intressant att Gudfader har också favoritbarn, eller hur? Den himmelske far. Och hans favoritson är?
Jesus!
Yes, det är precis så. Så att ingen blir frestad att börja tänka vem av oss här är hans favoritson. Det är Jesus, och i Lukas evangeliet när Jesus döps så får han höra, och alla andra, denne är min älskade son, i honom har jag mitt behag. Så, och det står skrivet att de här bröderna var avundsjuka på honom i vers, jag kan läsa vidare, i verserna 5-11. Så börjar det här övernaturliga dimensionen i situationen. Josef får drömma 2 drömmar. Och båda drömmarna har enorm symbolisk betydelse. Både pappa och mamma och bröder förstår det där språket. Han ser att både måne och solen och 12 stjärnor kommer att buga sig för honom. Och de blir rasande på honom därför att de förstår det här språket. De förstår att det handlar om mamma och pappa, och de förstår att det handlar om dem. Och de börjar liksom bli riktigt arga på honom. Du, din unge, tror du att vi kommer att böja oss och bygga oss för dig liksom? Nu att berätta all detta kanske var inte klokt, men han gjorde det. Och det fanns ju anledning till det, troligtvis. Och det som sker är att i vers 11, kapitel 37... Och vers 11 så står det skrivet. Bröderna blev avundsjuka på honom, men hans far lade det på minnet. Påminner det någonting om? Påminner det om någonting? Varför övergav andliga ledare Jesus? Varför ville de döda honom? Till och med Pilatus förstod det. I Matteus 27 och 18 så står det skrivet att Pilatus förstod att de ville döma honom därför att de var avundsjuka. Och då står det skrivet också någonting. Så som Så som hans far lagrade så att säga saker i sitt hjärta, så gjorde Maria med Jesus också. Hon bevarade allt i sitt hjärta vad som sades om honom. Och i Apostlärningar 5:17 så står det skrivet igen att när apostlarna var igång och när folk började bli helade och mycket under hände, så står det skrivet att de fariserna, de var avundsjuka på dem. Låt mig få säga det här, jag tror att det är väldigt viktigt att förstå det här. När jag började hela den serien så sa jag att jag tänker inte gå in på detaljer i alla avseenden, utan att jag tänker bara beskriva de här övergripande tankar för att vi ska kunna då liksom se vad som pågår i världen och förstå att de här tankarna som var aktuella då, att de är lika aktuella faktiskt idag. Det finns en oerhört avundsjuka mellan de här två säden, så att säga, mellan kvinnans säd och ormens säd. Världen behandlar inte Guds verk och Guds män och kvinnor på ett väldigt sympatiskt sätt. Det finns en avundsjuka om det finns en framgång i det som Gud gör. Därför att världen vill inte att det ska bli så. Och världens anda vill inte att det ska bli så. Så det som hände vidare i vers 18, kapitel 37, när han berättade sina drömmar. Det står skrivet att hans pappa skickade honom att se hur de mår och ta mat till dem. Och då står det i vers 18, när de såg honom på avstånd innan han hade kommit fram till dem, började de prata om att döda honom. Så samma sak som med Jesus. De ville döda honom till varje pris. Sen kommer de överens om att inte döda honom, därför att de sa han är vårt kött och blod. Och i vers 27 så står det skrivet så här: kom, vi säljer honom till ismaeliterna. Vår hand ska inte komma vid honom. Han är ju vår bror, vårt eget kött och blod. Och bröderna lyssnade då på den brodern som föreslog detta, att han skulle säljas istället. Så Josef säljs av bröderna och kommer till Egypten. Igen, väldigt tydlig parallell med Jesu liv. Jesus, när han föddes, var tvungen, Maria och Josef var tvungna att åka till Egypten. För att, står det skrivet, från Egypten kallade jag ut min son. Så, det finns två viktiga moment här. Nu går jag lite tillbaka till de predikningarna från tidigare. Ni minns att vi sa att när Gud kallade Abraham, att han sa till honom att han ska faktiskt, hans avkomma ska gå till Egypten. Och det finns orsak till det. Egypten betyder slaveriets hus och representerar denna vår värld. För att världen är slavar till synden, säger Jesus. Jesus är den som gör synd, han är syndens slav. För att manifestera hela sin frälsningsverk så låter Gud sin utvalda folk vistas i slaveriets hus för att befria dem från slaveriets huset i kraft av blodet, lammets blod, och visa världen att han är herre över världen, över mänskligheten, och den enda rätte och sanna ägare över världen. Så att Josef säljs till Egypten är ingen tillfällighet. Det finns en Guds plan och tanke i allt det här. Han kommer till Egypten och han överlämnas så att säga åt hedningar, om vi säger så. I och med att Egypten är en hedna värld. Nu, jag hoppas att ni hänger med i det här, för att jag tycker det här är oerhört spännande om man ser det här bibliska, de här bibliska mönster. I Johannes evangeliet i kapitel 2 så står det skrivet någonting. Det står skrivet så här, i kapitel 4 först. Det står skrivet i vers 4. Jesus är nu på väg, han går med sina lärjungar, och det står skrivet så här: han måste då ta vägen genom Samarien. Han måste då ta vägen genom Samarien, Jesus. Okej, Josef måste till Egypten, han är förebild på Jesus. Därför att, så Jesus måste också till Samarien, till hedna världen. Okej, låt mig få bara sammanfatta där kort innan jag går vidare. Gud har tanke med Israels folk. Det är de som har fått profeterna, det är de som har fått ordet, det är de som har fått evangeliet. Men de har sålt sin broder Jesus till hedningarna för 2 dagar. Jesus är i Samarien 2 dagar, Guds dagar, 2000 år. För att därifrån gå vidare, vers 43 i Johannes, står det skrivet så här, vers 43, 4 och 43. Efter dessa två dagar gick Jesus därifrån till Galileen. Okej, låt mig få bara nu, så att det hänger ihop. När Josef är såld till Egypten, det är en profetisk förebild på det vad som kommer att ske Jesus och det som har skett. Men inte bara Jesus, utan även det som kommer att ske och har skett med Israels folk. Nu är vi på i slutet av det här Guds andra dag efter korset, så att säga. 2000 år efter att judarna har fått goda nyheter och evangeliet. Nu vill Jesus efter två dagar som han har vistats bland oss hedningar komma tillbaka till sitt eget folk, till sina bröder som har då förkastat honom så som bröderna förkastade Josef. En förebild på Jesus och en förebild på det som Gud gör. Och det här då, när vi läser där, så vill jag läsa också från Apostlagärningar och kapitel 15, så att vi ser att allt sker enligt Guds plan. Och det som sker med Josef, som jag nu kommer att återvända till, det sker också alltihopa enligt Guds plan. Ingenting är slump, ingenting är tillfällighet. I kapitel 15, när stora mötet i Jerusalem pågår, nu har Petrus varit hos Cornelius, en hedning, och de här apostlarna i Jerusalem, som var lite mer judiska så att säga, de tycker att det där var fel, och nu måste de förklara Petrus och andra för dem vad är det som sker här. Och då står Jakob upp och ser så här i verserna 8-18. Han säger så här: bröder, ni vet vad Gud för länge sedan bestämde, att hedningarna skulle få höra evangeliets ord genom min mun och komma till tro, det Petrus som talar. Och Gud som känner deras hjärta har vittnat för dem genom att ge dem den helige ande, lika så som han gav till oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss, och så vidare. Och så ser han i vers 10, varför vill ni då utmana Gud och lägga ett ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi kunde bära? Och då går jag vidare, bara för att det som är viktigt är följande verserna här. Han säger så här i vers 13. När Petrus talade färdigt, då står Jakob upp och säger: bröder, hör på mig. Simeon, eller Petrus, har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord, där det står skrivet så här: därefter, när därefter, efter att Gud har skaffat sig ett folk bland oss hedningar, det är det som vi kallar för församlingen. Okej, även om det är inte riktigt rätt, församlingen består både av juden och greker, men vi tar det så. Därefter, när Gud skaffade ett folk bland oss hedningar, därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna hydda. Jag ska bygga upp dess ruiner och upprätta det igen. Okej, här är andra steget. Församlingen ska upprättas för att enligt Romarbrevet där 9, 10 och 11 ska utmana det judiska folket till att tro på Messias när de ser Guds härlighet bland oss. Det andra steget. Så hedningarna först, judarna sist, och sen kommer tredje steget. För att alla andra människor ska söka Herren, alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts, så ser Herren som gör detta, det som är känt från evighet. Okej, är ni med i det här nu? Hoppas det verkligen, för det här är viktigt. Låt mig få säga det som jag säger själva början. Gud har sagt att han kommer att uppenbara sin härlighet och sitt rike, eller hans rike ska få ett genombrott på jorden den tredje dagen. Många profetior i Gamla testamentet, en av de största och viktigaste, Hosea 6 kapitel, där det står skrivet: efter två dagar ska han hela oss, tredje dagen ska vi leva inför honom. Det kommer bli en världsomfattande väckelse. Det kommer bli upprättelse av allt vad Gud har sagt genom sina profeter. Världen kommer att skåda Herrens härlighet på ett sätt som vi aldrig sett i historien. Måttet på den härligheten, om man vill veta hur mycket det kommer att bli. Det står bland annat i Jesaja 11 och 10 där det står skrivet. Hela jorden ska bli uppfylld av Herrens härlighet så som vatten fyller haven. Underbart. Så det som sker med Josef, det är inget annat än en miniatyrbild som vi kan följa genom historien och se att efter det mönstret så jobbar Gud hela tiden. Okej, okay. Så låt oss gå nu tillbaka till honom, till Josef. Så de har sålt honom, han är nu i Egypten. Och det står skrivet, nu går vi till kapitel 39. En ung judisk slav kommer in i Egypten. Och låt oss bara påminna oss själva, Egypten på den tiden var världsmakten. Egentligen var Egypten hela världen, skulle man kunna påstå och säga. Okej, okay. Nu kommer en ung judisk man dit. Och han, det står skrivet om honom i vers 2, kapitel 39, första Moseboken är vi. Herren var med Josef och han blev en man som lyckades med allt. Han var i sin egyptiske herres hus och hans herre såg att Herren var med honom eftersom Herren lät allt vad han gjorde lyckas i hans hand. Det är märkligt nu, det här är bara en liten parentes, jag vill inte gå in i detaljer. Men alla vi som känner till det judiska folket kan vittna om att de har genom hela historien varit välsignelse för vår värld. Någon har sagt att 67% av alla Nobelpristagare är judar. Okej, okay, så det är onödigt att gå in i det därför att vi alla vet att det är så. Och precis så är det med det här Josef också. Det är kvinnans säd, det är Guds utvalda säd. Vart helst de går så blir det välsignelse, som Saltaren säger. Där de går så förvandlar de Toredalen in i vattenkällor och allt annat. Okej, okay. Nu i den här berättelsen när vi talar om Josef, judiska folket, så talar vi om var och en av oss. Meningen med dig och mig är att var helst vi går, att vi förvandlar situationer som inte är under Guds välsignelse. Så vi förvandlar dem så att de blir välsignade på grund av dig och mig. Två stycken. Okej. Okay. Men det är så. Och nu går vi vidare. Lyssna, det är Guds plan. Gud genom Josefs liv vill helt enkelt tala inte bara till den tiden utan till oss allihopa. Efter att han startat så mäktigt, så att säga, blir välsignad. Självklart att avundsjuka dyker upp. Nu är jag inte svensk, så det här är kanske inte roligt att jag ska citera en annan svensk. Det är inte jag som har sagt det här, utan en annan svensk som sa. Om den svenska avundsjuka skulle förvandlas till elektricitet, så skulle vi haft ljus i detta land nästa 100 år. Nu är det så här, vet ni vad, om ni frågar någon på Balkan eller i Serbien, där ser vi samma sak, att huvudproblemet som vi har där med varandra är avundsjuka. Och det är varken svenskt problem eller serbiskt eller något annat, det är människans problem. Och det problemet sannoliken finns när det kommer till konfrontation mellan Guds verk på jorden och det verket som de inte tror på Gud vill etablera och etablera sitt namn över Guds namnet. Okej, okay. Så han då kommer in i det där Potifars hus, tjänar honom fantastiskt. Hans hustru, Potifars hustru, gör en sjuk grej, vill våldta honom faktiskt. Och det är inte bara män som våldtar, även kvinnor ibland vill det. Och då blir han anklagad och kastad i fängelse. Intressant, eller hur? I kapitel 26 i Matteus, vers 20, så står det skrivet att de anklagade Jesus också med falska vittnen. En parallell bara att nämna här. I fängelse, kapitel då 39, vers 21-22, så står det skrivet så här. Men Herren var med Josef i fängelse också, snälla någon. Och han gav honom nåd och lät honom bli vänligt bemött av föreståndare för fängelset. Han lät Josef ha ansvar för alla fångar. Jag hoppar över till slutet av 22 versen. Eftersom Herren var med honom och lät honom lyckas i allt han gjorde. Jag var precis nu förra veckan i Kroatien i en församling där han som är pastor i församlingen blev faktiskt satt i fängelse för 3-4 år sedan. Falsk anklagad. Alla. Både borgmästare i staden, alla visste han var oskyldig. Men det finns makter som man inte kan faktiskt stå emot ibland. De satte honom i fängelse, i Kroatiens värsta fängelse. Efter en månad såg fängelsechefen att den här mannen är annorlunda än alla andra. Och ger honom en svit i fängelse. Okej, okay. En riktigt fin avdelning. Och han har sagt nu när han kommit hem efter fängelse att jag skulle aldrig byta det där året som jag fick i fängelse för något annat. Han kunde studera Guds ord och jag kan vittna, det är en av mina riktiga fina, eller våra riktigt fina vänner. Han har blivit smord av Gud efter den där fängelsetiden som aldrig tidigare. Det bara rinner Guds ord ur honom. Tusentals människor lyssnar på honom idag och blir välsignade. Det är märkligt något, men får ni säga. Det här är kanske lite personligt, eller borde vara. Gud hade ett syfte med Josef. När han hamnar i fängelse så skulle vi alla som är runt omkring honom mänskligt talat börja tvivla på att planen kommer att frustreras och hindras. Men så är det inte. Guds plan kan ingen djävul eller helvete göra om intet. Låt mig få säga nu, det är visdomens ord nu. Guds plan kan ibland stanna upp. Och vi tycker att det går inte framåt så som det borde. Men Guds utveckling med dig och mig stannar aldrig. Det här är otroligt viktigt. Nu predikade jag mest faktiskt. Jag såg inte att ni finns. Jag såg bara en person här och det är jag. Ibland, och jag blir så berörd av det här så jag ska kontrollera mig. Så att ni inte kallar mig för den där flinande eller gråtande predikant som Jeremia kallades. Men låt mig få säga så här. Ibland har jag upplevt att Guds plan med mitt liv har stått så stilla så jag har undrat. Gud, kommer du överhuvudtaget att fullborda där? Säger Herren bara. Min plan står fortfarande. Det är du som behöver utvecklas. Så han är där, Herren är med honom, välsignar honom, välsignar hela fängelse. Hörrni, det var C.G. Hjelm som predikade någon gång och sa, ja, nu ska vi predika evangeliet, då ska de kasta oss in i fängelse. Då ska ni be för oss så att vi kommer ut ur fängelse så att ni går in dit. Och sen blir fängelse till sist tömt. En annan broder som vi umgås mycket där i Kroatien nu, som har varit 5,5 år i fängelse. Gud var i hans fängelse själv. Jag vet att han överdriver inte. Han har berättat detaljer för mig. Han sa, står jag en dag, jag har inte ens bett. Gud var där jag kunde ta i honom. Vet ni vad som hände då? Demonerna flög ut ur människor. Människor blev frälsta, riktiga rackartyper. Nu har han har startat redan i fängelse en församling. Nu växer det här. Jag var där nyligen och såg en man, en mycket känd journalist som förskingrade pengar eller tvättade pengar. Han har blivit frälst, döpt en människa i 55 års ålder. Och vi var hemma hos dem på hemgruppsmöte, så att säga, i hemförsamlingen. Alla som var där var före detta gangster. Och jag ska säga till er någonting nu. Vill ni höra det? Det finns ingen roligare församling att vara med i än denna. Ja, det var inte mycket amen på det här. Ja. Skilj på er själva. Okej, jag går vidare. Lyssna nu. Vi går till kapitel 40 nu. Och det här är otroligt. Nu är han i fängelse och han är skyldig dömd. Och han vet inte när han ska komma ut. Kapitel 40 börjar så här, att första 8 verser, att farao då kastar in i fängelse 2 av sina tjänare därför de har planerat att döda honom, eller de var otrogna i tjänsten. De råkar hamna, citationstecken, de råkar hamna på samma avdelning som Josef. Och ni vet, i Bibeln finns inget råkar, ingen tillfällighet. I Bibeln finns ingen slump. Slumpen är, Guds slump är ingen tillfällighet. De hamnar på hans avdelning, och det står skrivet att de hade problem, de var ledsna, och Josef frågar dem, vad är det med dem? Och de säger i vers 8, vi har haft en dröm och det finns ingen som kan tyda den. Josef sa till dem, att ge tydningen är Guds sak, berätta för mig. Fy, jag ryser när jag läser det. Vänner, låt mig få säga så här nu. Varje gång du och jag hamnar i en situation som känns obehagligt för oss, så finns ett syfte. Det finns ett syfte. Det står i en annan bok, i Ruts bok, att Rut råkade komma på Boas åker. Hon råkade inte, Gud styrde allt. Gud styrde varenda detalj. Och vet ni vad Gud gör vanligtvis? Gud skapar i vårt elände ibland en omöjlig situation för någon annan för att utmana oss att sätta hans namn i situationen så att världen får lösning och välsignelse genom oss. Hallå? Josef, ni ska säga nu. Josef skulle säga, Gud, jag tror du skickar dem för att ta mig ut härifrån. Gud säger, det finns prioriteter. Du är redan min. Ingen kan göra något åt dig, men jag vill frälsa några till. Så när de kommer dit med en omöjlig situation, två stycken bara, nu ska vi se snart hur det växer till något ännu större. Så säger de, vi har ingen som kan hjälpa oss. Josef säger, Gud finns, han kan hjälpa och jag är hans kanal. Syskon, kära någon, vi har människor runt omkring oss i detta land. Och folk sjunker bara djupare och djupare i både drömmar som inte går att tyda, men inte bara drömmar, utan folk sjunker runt omkring oss i situationer som ingen kan tyda för dem. Världens resurser möter utmaningar mer och mer. När jag säger världens, då menar jag människan. Människans resurser, om hon är, så länge hon är skild från Gud, möter mer och mer i vår värld situationer som ingen kommer att kunna lösa. Och det är därför vi finns till. Och då ser han till dem och uttyder drömmarna. Och i verserna 14, lyssna nu på där, vers 14 först, så står det skrivet, när han uttyder drömmarna, och det hände efteråt precis som han uttydde, då ser Josef till dem, men tänk på mig när det går bra för dig. Visa barmhärtighet mot mig och påminn fara om mig och hjälp mig ut ur det här huset. Jag blev bortrövad från hebreernas land och här har jag heller inte gjort något som skulle bli så att jag skulle bli satt i fängelse. Det här är också en svår läxa. Josef hjälper två människor och löser deras problem. Självklart får han ett hopp nu att en av dem kommer att berätta för farao att han är oskyldig. Och Josef vill på något sätt, förstå mig rätt nu, inte utnyttja Guds ingripande och göra sin grej av det. Men han hoppas på en människa att bli hjälpt. Vers 23 säger så här. Men överste munskänken kom inte ihåg Josef utan glömde honom. Nu stannar jag en stund här. Nu finns kanske du här idag i exakt samma situation. Kämpar med något. Det må vara dröm, det må vara något annat. Du kanske till och med har hjälpt någon precis som Josef. Hoppades på att en människa skulle hjälpa dig att komma ut ur din egen situation. Det här är jobbigt att säga. Det är nästan så att ibland den Gud som är svartsjuk vill inte tillåta andra hjälpa oss. Därför att han svartsjukt längtar efter att vi ska lägga hela vår förtröstan, tillit och tro endast på honom. Endast på honom. Igen måste jag vara ärlig och säga, jag predikar till mig själv. Jag ska avslöja en inte så rolig händelse. hände för många år sedan, men den är lika färsk i mina tankar som att det hände igår. Det var på den tiden när jag hade ingen anställning, reste bara så jag jobbade inte, hade tre barn och vår ekonomi var varenda dag ansträngd. Vi levde från dag till dag i stort sett. Och varenda gång så var vi beroende av att Gud skulle göra under. Då minns jag en broder som Herren välsignade en gång. Ja, jag tänkte aldrig på det på det här sättet, men jag ska berätta hur det var. I Linköping, vi bodde hos dem och de hade 100 hektar åkrar. Och det var på den tiden Lena när Kjell talade mycket om jordbruk och hur Gud vill använda bönder. Och jag var så inspirerad av det. Jag var eld och lågor. Vi var i Serbien och profeterade att det kommer tiden när alla åkrar ska liksom förlora deras skörd. Men de frälstas åkrar kommer att ge 100-falt skörd. Vi får ett brev efter några månader och pastor skriver, nu har det inträffat. Alla skördar runt omkring oss var det förlorade skörden, men våra åkrar gav 100% i skörd. Man blir lite uppmuntrad när man ser sådana här grejer, eller hur? Så bör man be även för ankor. Jag bad för en gås. Och gåsen, eller female gås, hon gav 2 ägg den dagen. Och gås kan inte ge 2 ägg på en dag. Ja, vad ni tittar. Okej, jag går till Linköping. Vi var där hos de vänner och jag frågade honom, får jag be för din åker? Han sa, be, du får. Jag lade handen på åken där, det var april månad eller något, som sa, Jesus herre, jag ber att du ska ge det här brodern dubbel skörd nästa gång. Och när jag sa amen så tänkte jag, du är inte klok i huvudet. Liksom, det är inte bara att lägga handen och säga, herre, ge honom dubbel skörd. Liksom på 100 hektar, det är några ton. Och sen dubblerade det där. I alla fall, oktober månad ska vi på en retreat med den församlingen. Den här brodern kommer mot Sojla och mig gråtande med ett kuvert. Och ser det här en gåva till er. Och tårarna rinner, jag sa, men varför? Vad är det som har skett? Och då säger han, minns du vad du bad i mars? Eller jag sa, ja, det minns jag sannoliken. Och så mycket ångest som jag hade med den, det vet. Då sa han, jag fattar ingenting. Vi skördade dubbelt på allt i år. Nu ska du höra, Malin. Samma år fick hans fru tvillingar. De är 12 syskon. Ingen någonsin hade tvillingar i deras familj. Det året fick hon tvillingar. Och nu har jag lärt mig läxa. När jag ska be om dubbel välsignelse, jag ska fråga, vill du ha tvillingar eller inte? Så det inte blir för mycket. Okej. Okay. Ja, precis. Men okej, okay. Förstå mig nu. Och varför berättar jag det här? Jo, det här som Josef hoppades att den där mannen skulle hjälpa honom. Efter något år, kanske 2 år, så möter jag igen den här brodern som har välsignat oss med några tusenlappar då. Jag kommer aldrig att glömma det, jag skäms för det. Och när jag möter honom och han sträcker ut sin hand, jag tittar inte honom i ögonen utan jag tittar om kuvertet finns i handen. Jag skämdes något så fruktansvärt efter det. Vet ni varför jag skämdes? Därför att mitt hjärtats förtröstan svängde från Gud till en människa. Och den gången fick jag inte ett öre. Tack och lov och halleluja. Gud är en svarsjuk Gud. Inte ens Josef som sitter i fängelse undvek att gå igenom en process där Gud sa till honom, jag vill att du litar på mig och ingen annan. Ingen annan. Okej, nu går vi vidare. Efter en tid, kapitel 40, så står det skrivet, eller 41, nu utvecklar Gud hela den situationen. Och låt mig bara få säga det här, att faktum att den situationen utvecklas borde hjälpa oss att förstå vad som pågår i världen. Situationen i världen kommer att utvecklas från krisen för 2 enkla fångar till en allmän global situation. Okej, Så då står det skrivet så här. Efter 2 år. Så det är 2 år som har gått efter det som han hände. Och han tolkade drömmar. Så får farao drömmar nu. Farao får drömmar. Och han berättar drömmarna. Men ingen av hans spågubbar klarar av att tolka drömmar. Vänner, låt mig få säga en sak nu. Jag är övertygad om det här. Jag är övertygad att Gud för vår värld in i saker. Och att ingen av farao, så att säga, faraos, vad de nu är. De som ska vara rådgivare. Ingen kommer att kunna. Ingen kommer att kunna lösa dessa problem. Och då kommer Gud att föra sin församling, sitt folk, sin Josef, sin store Josef, det vill säga Jesus, in i fokus igen. Och då ser farao att han har drömt något, ingen kan hjälpa mig. Och då ser det här, vers 10 vi nu, kapitel 41, vers 9, förlåt. Det står skrivet, då sade överste munskänken till farao. Idag måste jag påminna mig om mina synder. Han berättar allt vad som hände där i fängelsecell. Och vers 14, då skickade farao bud efter Josef. Jag älskar de här stora orden i Bibeln. Då, det är ett jättestort ord. Va? Vad då? När då? Vet ni när? När tiden var mogen. När Josef var mogen. När situationen var mogen. När allt kom till sin spets. När allt fullbordades eller fått sitt mått. Som Gud då vet är måttet som behövdes för att han skulle kunna handla. Farao skulle aldrig kalla på Josef tidigare. Och även om han kallade på honom tidigare så var inte Josef redo för det. Nu är allt redo. Och låt mig få säga, världen förbereds för en sån situation. Världen förbereds genom olika kriser som kommer att bli olösliga. Ingen FN, ingen Bryssel, ingen kommer att kunna lösa det här. Men vi behöver mogna som Josef mognade till att stå där och säga, jag kan inte tolka det här, men det finns en Gud som vet alla hemligheter. Och då berättar farao för honom, och lyssna vad Josef svarar, jag älskar det här, vilken man. I vers 16, Josef sa till farao, farao först prisar honom och säger, det är underbar, gudarnas sande i dig, och jag vet inte vad. Josef sa till farao, inte jag, men Gud kan ge farao ett gynnsamt svar. Josef berättar för farao allt vad som har hänt. Och farao är helt enkelt chockad och förstår att, och Josef sa till och med vad som ska göras. Och ser till farao, det är intressant, Josef ser inte farao, du ser du, nu har jag löst det här, det är jag som ska bli vicepresident nu. Vice farao. Nej, Josef säger, farao, nu borde du hitta människor som kan förvalta det här som Gud har sagt till dig. Och då säger han till honom, det som Gud har sagt till dig, han har sagt det 2 gånger därför att han har bestämt att göra det här. Vänner, Gud har bestämt att göra vissa saker. Gud har bestämt att upprätta sin församling. Gud har bestämt att förnya och upprätta Israel. Gud har bestämt att fylla hela jorden med sin härlighet. Inget helvete kan hindra detta. Och det kommer att se värre ut. Det kommer att se ut som att vi alla sitter i fängelse och vi kommer att undra, oj, vad är det som pågår nu när du skulle uppfylla hela härlighet, eller jorden med sin härlighet? Han vet. Han går sin väg och han vet vad han gör. Då kommer vi att gå då vidare. Och i vers 17, när Josef sa att Gud kan det, då sa Josef till honom, förklarar allt. Nu går jag till vers 32 i kapitel 41. Och det är där vänta, ska vi se här. Nu är jag frestad att jaga mig själv här. 32. Ja, därför bör faraon utse en människa och så vidare. Och då ser faraon nu i 37. Detta talade faraon och alla hans tilltalade faraon och alla hans tjänare. Och han sa till dem, finns det någon som har Guds ande som denne man? Och farao sa till Josef, eftersom Gud har uppenbarat allt detta för dig, så finns det ingen som är så förståndig och vis som du. Du ska styra över mitt hus. Ja, det här blir bara en parenteskommentar av mig. Den är personlig, så bör inte ta det på jätteallvar här. Men låt mig få säga bara en sak. Ibland är vi kristna så otroligt ivriga att bli populära i vårt samhälle. Vi tycker bara vi sitter på poster överallt att världen kommer att ändras. Jag älskar att höra att kristna människor är på olika poster i samhället. Men det är inte det som kommer att ändra världen nödvändigtvis. Det är Guds församling i det här fallet. Det är Guds närvaro. Och tack och lov kan Gud självklart göra det genom frälsta människor, både i regeringen och överallt. Men det som är intressant här, det är att Josef själv sökte inte position. Josef blev igenkänd av världens makter som den enda vise som kan förvalta denna situation. Det är dit vi måste komma. Petrus säger i 1 Petrusbrevet 3:15, var beredda att ge svar när folk, varje gång när någon frågar er om er topp. Jag menar, snälla någon, vi går såna här genom stan. Vem ska fråga oss om vårt hopp? Sura som gurkor. Inlagda, självklart. Då kommer inte folk att fråga oss. Men om folk ser att vi bär något med oss, då kommer de att fråga oss. Okej, okay. Som de sa till Josef, du får ta hand om det här. Och det står skrivet nu i kapitel 41 och verserna. Då går vi vidare till vers 45. För att nu har Josef fått mandat av farao, och han säger till honom i vers 45, eller 44 också. Sedan sa farao till Josef, jag är farao, utan din vilja ska ingen i Egyptens land lyfta hand eller fot. Vad sa fadern? Va? Reste fel? Nej, hand eller fot. Ja, underbart. Och vad sa fadern om sin son Jesus? Jesus säger, fadern har överlåtit allt i mina händer. Bild på det. Och lyssna nu på vers 45. Farao ändrar namnet Josef och kallar honom för Safenat Panea. Man kan tänka, jaha, nu fick han någon hednisk namn. Jo, men fantastiskt namn. Namnet Safenat Panea betyder rikedom av den härliga vila. Vilket namn. Tänk att se en man som kommer och så säger folk, nu kommer rikedom av den härliga vila. Inte vila, utan vila. Okej. Okay. Vi som känner honom lite grann vet att Josef, den stora Josef, Jesus Kristus, han har fullbordat allt för att vi ska kunna uppleva rikedom av den härliga vila. Det är det shalom betyder. Inte bara att jag får någon liten ro. Shalom betyder att hela min varelse drängs i Guds vila, i Guds välsignelse, i hälsa och i allt annat. Är det så, Christer? Så är det. Amen. Bara fattas du säger nej. Okej, okay. och då förstår ni mig. En hebreisk ung man går till Egypten och Gud använder honom att få världens makter komma in i vila i den kaotiska situationen som de befann sig i. Den store Josef, Jesus, kommer snart. Jag vet inte när, jag menar inte tillbaka. Jag tror inte han kommer snart tillbaka. Han har mycket med oss att göra ännu. Men han kommer snart genom sin församling att lugna dessa kaotiska makter i världen. Och vi kommer också bli kända efter namnet folk som är rika på den vila som Gud vill skänka världen. Okej, låt mig få gå vidare och avsluta här. Det som är intressant här, det är att inget annat namn. Jag ska läsa den versen också. Det står i vers så här i 41. I vers, kära någon dessa glasögon. Och när hela Egyptens land började hungra och folket ropade till farao efter bröd, sa han till alla egyptierna: gå till Josef och gör så som han säger. Vet ni vad? På bröllopet i Kana, när världens resurser, vinet, kom till sitt slut och Maria i panik vänder sig, eller de kommer till Maria, Jesu mor, och säger: hallå, nu är vinet slut snart. Kära någon, ingen glädje mer. Och Maria går till Jesus och säger: hör du, de har inget vin. Han säger två underbara saker. Först: kvinna, vad har jag med dig att göra? Du har din agenda, min fader har en annan. Och även när du är min mor så lyssnar jag mer på min far än på min mor i det här fallet. Ungdomar, säger nu inte att Stojan sagt att inte lyssna på sin mor. Men vad är det som Maria säger? Hon säger till tjänarna: gör allt vad han säger till er. Jag ska bara slänga en liten tanke nu för nästa predikan. När Josef står med sina bröder när de kommer till Egypten, då säger han till dem på tredje dagen: om ni vill leva, gör så som jag säger. Jesu ord kommer att dundra över denna värld. De kommer att höra, så han kommer att säga: vill ni leva, gör så som jag säger, kommer Jesus säga. Okej. Kapitel 41, jag avslutar här nu snart. Verserna 53-57 säger att nöden växte, överflödsåren i Egypten var slut. Och alla liksom var där för att Josef var den enda som kunde rädda alla, till och med Egypten. Nu vill jag stanna här och nämna två verser till och säga amen. Det här att Josef kunde inte handla när som helst utan i Guds tid, det här är otroligt viktigt. I Johannes 7, 1-9, när Jesus utmanas av sina bröder att visa sin härlighet, visa, och de säger till honom: om du vill vara känd, så gör något offentligt på lövhyddohögtiden. Han säger till dem: er tid är alltid, men min tid är inte ännu. Och det är intressant, det kanske handlade om timmar, kanske om några dagar, men han gick bara när Guds tid var. Så, om jag nu sammanfattar där innan jag läser sista versen. Jag tror att världen utvecklas mer och mer emot kriser som ingen kommer att kunna lösa. Det är tillfälle för Guds folk, det är tillfälle för Josef, så att säga, att träda fram och säga: vi kan inte, men vi tror på en Gud som kan. Så, här första avdelning. Gud förde Egypten in i en kris. Inte för att de ska gå under, utan för att de ska bli frälsta. Men 42 kapitel, och det är bara inledning till nästa predika, börjar så här. När Jakob fick veta att det fanns säd i Egypten, sa han till sina söner: varför står ni och bara ser på varann? Och han fortsatte: jag har hört att det finns säd i Egypten. Res dit och köpt säd åt oss så att vi överlever och inte dör. Då reste 10 av Josefs bröder ner för att köpa säd i Egypten. Jakob skickade inte sin Josefs son, eller Josefs bror Benjamin. Lyssna på den. Vad har vi läst? Först ska Herren skaffa ett folk bland hedningar för att sen återuppbygga Davids fallna hydda. Nu är Guds folk, som borde varit välsignelse för hela världen, de är dödshungriga. Guds utvalda säd, Abraham, Isaks och Jakobs barn, de, istället för att föda hela världen, de är tvungna att gå till Egypten, till hedningar. Men inte vilka hedningar som helst. För där bland hedningar finns en av deras bröder som de kommer inte att känna igen på en gång. Gud gick före. Så kommer Israel att komma till oss hedningar. Och vi kommer att mata dem för en tid, för att de ska komma tillbaka i sin kallelse. Vi som vet vad Gud har tänkt med dem. De som ser att Gud har slutat med Israel och har ingen plan med dem mera, de får äta sur frukt. Och låt mig få säga bara en sak. Kära Stojan, nu kanske pratar du för mycket. Varje förnekelse av Israels eviga utkårelse skapar utrymme för falska messianiska rörelser. Kommunism, kapitalism, humanism, nämn vilken du vill. Där man förnekar Israels eviga utkårelse öppnar man för antikristliga krafter och falska messianiska rörelser. Gud är inte färdig med dem. Han är inte färdig med oss. Han är inte färdig med världen. Han är på gång att göra något som hela världen kommer att häpna över. Far, jag vill bara tacka dig för ditt ord. Jag vill tacka dig för att du är evig Gud. Från evighet till evighet, Herre. Vi förstår inte dessa begrepp. Vi vet knappt vad som är från måndag till måndag. Hur ska vi förstå ditt perspektiv? Men all detta som står i denna bok är uppenbarat inför dig. För dig finns inte igår eller imorgon. För dig finns bara nu. Och du gör ditt verk. Och tack, Fader i himmelen, att ingen kan stå emot det du gör. Hjälp oss att förstå, Herre. Och jag ber speciellt nu, Fader, för de människor som kanske befinner sig, så att säga, i någon typ av fängelse. Och upplever att din plan med dem kanske halkar och de tvivlar på att du kommer att fullborda det. Jag ber om din uppmuntran i deras liv. Jag ber att din ande ska komma med din kraft och styrka varenda en som befinner sig där, Herre. I Jesu namn, jag bara prisar dig, Fader, för att du utvecklar oss. Det är inte din plan som är i fara. Du vill bara utveckla oss. Jag tackar dig för tröst. Jag tackar dig, Herre, för kraft och styrka och för befrielse och för dina tider och stunder. Amen.